Tack så jättemycket. Vad fint att få vara här, Skärgårdskyrkan. Jättefint att få träffa er på nytt. Det var ett tag sedan. Hoppas att ni mår bra. Denna vackra vårdag, vad säger man? Vår/vinterdag. Ja, men temat eller titeln för söndagens gudstjänst ni har bett och reflekterat så har upplevt är följande. Nytt vin i nya vinsäckar. Nytt vin i nya vinsäckar. Och när du ser ordet nytt, vilken känsla ger det dig? När du tänker ny, någonting nytt. Och om vi går steget vidare, när du tänker förändring, vad får du för känsla då? En del människor tycker att det är väldigt spännande med allt som är nytt. Jag är lite i den kategorin. Nya platser, nya språkkulturer, kanske en ny arbetsplats. Det känns spännande att komma till det som är nytt. Sen finns det den grupp av människor som kanske inte känner så. Och när man tänker nytt, då känns det nästan lite pirrigt. Fast på ett negativt sätt. Lite stresspåslag, förändring, nej. Det är ju bra som det är. Varför ska man förändra? Det är ju bekvämt, det är tryggt. Jag behöver inte stiga utanför min comfort zone. Så vi människor, vi är olika. Och vi tenderar att reagera och känna olika. När det då kopplas till det här begreppet nytt och förändring. Och lite så är det i dagens text. Som är då tagen från Matteus evangelium kapitel 9. Vers 14-17. Man kan även finna den i Lukas evangelium och även i Markus. Jag har plockat lite, när jag har jämfört så finns det lite extra ord eller tillägg. En annan fras som inte finns i Matteus som jag då har liksom skrivit inom parentes. Och det som då är så spännande med den här texten, det är just det här nya. Fast sida vid sida med det gamla. Så följ med mig till Matteus så ska vi gå lite djupare i vad det här innebär. Så Matteus evangelium kapitel 9, vers 14-17 så står det så här. Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: varför fastar inte dina lärjungar när både vi och fariseerna fastar? Jesus svarade dem: inte kan väl brudgummens vänner sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det skall komma dagar när brudgummen tas ifrån dem. Och då skall de fasta. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg, det vill säga en ny mantel, på en gammal mantel. I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Det vill säga lappen från den nya manteln, den skulle inte passa. Inte heller slår man nytt vin i gamla vinsäckar. Om man gör det sprängs säckarna. Vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Så att både vin och säckar bevaras. Och sen det här tillägget som är taget från Lukas evangelium. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt. Han säger, det gamla är bäst. Det är en väldigt spännande text det här tycker jag personligen. Det är en av mina favorittexter. Och det är ganska olika aspekter varför den känns spännande. Dels så ser vi att vi ser det nya med det gamla sida vid sida. Vi ser Johannes döparens lärjungar. I samma sammanhang som Jesus och hans lärjungar. Vi vet att Johannes döparen, han var ju Jesu kusin. Han banade vägen för Jesu ankomst. Han var den här rösten som ropade i öknen, beredde väg för Herren. Liksom rensade marken någonstans för att Jesus, då Messias, skulle komma. Så han har redan liksom varit igång. Och han vet någonstans också att hans tid är knapp. den är ganska kort. Så småningom kommer hans tid att ta slut. Den här brudgummens vän. Samtidigt så ser vi denna Messias som har stigit in i bilden. Han liksom har påbörjat sin tjänst och vet att han har en väg framför sig, vilket då är korsets väg. Så vi ser det gamla, vi ser det nya tillsammans i samma text, i samma kontext och samma plats. Och så ställer Johannes döparens lärjungar en fråga till den här Jesus. Men hur kommer det sig att ni, dina lärjungar, inte gör som oss och fariseerna? Det här är ganska fascinerande, för Johannes döparens lärjungar kopplar sig då samman med fariseerna som var religiösa ledarna. Det här religiösa, traditionella. Varför gör inte ni? Ja, men ni är ju annorlunda än oss. Det här religiösa tänket kanske. Så någonstans har de insett att den här Jesus, alltså han är ju annorlunda. Det är någonting nytt med honom. I och med att han har kommit in i bilden så sker saker och ting på ett nytt sätt. Det sker på ett annorlunda sätt. De fastar inte. Vi fastar. Ni sörjer inte. Vi sörjer. Hallå, vad är grejen? Det är liksom, Jesus är annorlunda och hans sätt att agera och leva på får Johannes döparens lärjungar att också börja reflektera. Vad är det med den här Jesus? Vad är det med det här nya han kommer med? Sen så kan vi också uppfatta att det så småningom kommer att ske ett skifte. Som jag sa lite innan, Johannes döparens tjänst och tid kommer så småningom närma sig sitt slut. Han kommer dö, Gud kommer ta hem honom och Jesus kommer liksom stiga in ännu mer fullkomligt i tjänst. Den här transition, det här skiftet mellan det gamla och det nya kan man ana lite i den här texten. Johannes döparen är då brudgummens vän, han står bredvid, han vet att okej, nu behöver jag steppa ner lite, jag liksom står bredvid för att brudgummen då ska stiga in i sin tjänst och sitt kall och inta den plats och funktion och mission som fadern har förberett för honom. Så det gamla, det nya, sida vid sida, någonting håller på att ta slut, någonting håller på att börja. Väldigt, väldigt spännande. Och i bibelkommentarer så förklarar det på följande sätt att det nya som kommer med Jesus måste också få ta sig nya uttryck. Och det är det här som Johannes döparens lärjungar någonstans förnimmar och anar med den här Jesus. Det är nya uttryck. Ni gör inte som oss och fariseerna, det här som vi är vana vid. Det här lite mer traditionella, det här kanske lite mer religiösa. Ni fastar inte, ni sörjer. Alltså, det är nytt. I och med Jesus själv, hans person, så kommer det nya livet. Så kommer det att bli på ett nytt sätt. Det blir nya uttryck. Och det här nya vinet då, det står ju så här. Att man inte kan slå nytt vin i gamla vinsäckar. Om man gör det så sprängs säckarna och vinet rinner ut. Säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar så att både vin och säckar bevaras. Och det här var ju på grund av att när vinet jäser så tar det mer plats. Och gamla vinsäckar har inte den kapaciteten eller förmågan att bevara, behålla det nya vinet som då jäser. Så den utvidgas och det spränger vinsäckarna, så det krossas. Därför måste det vara en ny vinsäck, så att när det här nya vinet då jäser och liksom breder ut sig, då finns förmågan, då finns kapaciteten för vinsäcken att behålla det nya vinet. Det förstörs inte, det spills inte ut. Och också det som är fascinerande, det är att Jesus säger inte att liksom, ja, men ta en ny mantel eller en liten lapp och sätt det på en gammal. Det är helt fine. Nej, utan han säger att det kommer bara förstöra. Det kommer riva bort ännu mer från manteln. revan kommer bli värre. Eftersom lappen från den nya manteln passar inte. Så det är någonting med det här gamla och det nya. Och någonstans en uppmaning att det är det här nya. Vi måste liksom förvandlas, förnyas för att kunna ta emot det nya från Gud. Att ha en fot här, en fot där, det dränerar på energi och man kanske fastnar. Så det finns en vishet i den här texten som jag tror att Gud vill förmedla. Som vi kan ta till oss i hur han tänker för oss och våra liv. Och oftast, eller ibland, det beror på. Men när någonting nytt ska inträffa, när Gud vill göra någonting nytt, så kan det skapa en nervositet. Särskilt i det som har varit alltid på ett visst sätt. Eller det religiösa systemet. Det skapar en nervositet. Men där Guds ande är, där är frihet. Och Gud gör allting nytt. Och jag upplever verkligen att Gud gör någonting nytt i den här tiden. Mitt ibland sitt folk. I Sverige, utomlands, överallt, olika platser. Det är någonting nytt från himmelen. Det är en ny tid. Gud utrustar sitt folk. Han vill komma med nytt vin från sin himmel. Han vill komma med något nytt. Och vi behöver någonstans bli som de här nya vinsäckarna för att kunna ha kapaciteten och behålla det nya vinet så att inte våra vinsäckar sprängs när det jäser, när det tar mer plats, det nya som Gud vill göra. Och det finns några områden som jag kommer gå in på alldeles strax som jag tror att Gud vill förvandla oss på. Men innan det så skulle jag vilja ställa några frågor och där vi då kan om jag reflekterar lite och kanske rannsakar oss själva. Har du och jag blivit gamla vinsäckar? Särskilt då om vi har varit med i matchen ett tag, i tron. Vi har gått med Gud x antal år. Ett sätt att göra kyrka på, ett sätt att leva med Gud på. Det har blivit slentrialt. Är vi, som den här texten säger, att man inte vill ha det nya vinet. Den som har druckit gammalt vin vill inte ha nytt. Han säger det gamla är bäst. Ni har hört uttrycket, det var bättre förr. Det var bättre förr. Man är liksom kvar i det gamla. På 70-talet gjorde vi så. Men jag kommer ihåg när jag växte upp, då var det så på 90-talet. Jag är ju där nu. Ibland kan jag höra mig själv säga, men på 90-talet, jag pratar med mina elever, de bara, fröken du är så gammal. Det var så här, tiden innan iPhone, det finns ju inte ens på kartan. Ja, vi pratade med varandra, vi ringde hem, liksom hemtelefon, ut och lekte på gården. Och i läraryrket är det väldigt vanligt att man hamnar med vissa individer, jag hoppas att jag inte blir så själv. Men man säger, men jag har ju jobbat i 40 år. Och vi har alltid gjort så här. Och det har alltid funkat. Liksom. För annars tror inte att du ska komma hit och förändra. Och så vidare. Och det är svårt att förändra då. När en person är så låst. I gamla spår och gamla mönster. Men det har alltid varit så här. Och vi har alltid gjort så här. Och det har funkat. Varför ska vi göra något annorlunda? Är vi mottagliga för Guds nya? Eller försöker vi sätta på en lapp från en ny mantel på en gammal? Det är liksom att man inte riktigt vågar släppa taget om det som har varit. Du vill behålla lite av det. Men vi tar det lite pö om pö, vi tar det lite gradvis. Och det respekterar jag. Ibland kanske man behöver tid och det är en process för att våga stiga in i det nya. Och jag tror ändå att den helige ande, utifrån den han är, att han är en gentleman. Han har fördrag med oss och han tar oss varsamt i handen och han leder oss. Men just det här med att hålla fast vid det gamla och sätta på det nya, det funkar inte. Och den här texten är så tydlig på att det blir bara värre. Är vi ens mottagliga för det nya som Gud vill göra? Eller försöker vi mixa de båda och så fastnar man mellan två dörrar. Jag har den gamla dörren öppen. Jag håller på att öppna den nya dörren och så står jag däremellan. Jag kommer liksom inte igenom någon. Jag fastnar där i korridoren. Så jag tror att den helige ande vill förnya oss idag. Oss som individer. Oss som församling. Lokalt, globalt. Skärgårdskyrkan, men runt omkring. Gud gör någonting nytt. Han gör någonting nytt. Och vi då behöver bli nya vindsäckar. Så vilka områden då vill Gud förnya oss på? Jo, men först och främst våra tankar. Våra tankar. Romarbrevet kapitel 12, vers 2 säger följande. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och jag tänker att nyckelordet här, det är det här ordet där det står låt. Låt er förvandlas. Låt. Vi behöver låta Gud förvandla våra sinnen. Vi behöver låta den helige ande förvandla våra sinnen. Det finns så mycket intryck, det finns så mycket negativitet som bombarderar oss från vänster och höger. Just nu särskilt, det är sån stökig tid. Min mentor brukar säga att världen är urled. Det är någonting med världen. Och man tar in och man hör på nyheterna och olika situationer som uppstår. Vi behöver låta våra tankar förnyas. Sinnets förnyelse. Inte fastna där. Inte låta våra tankar bli så tillfångatagna att det blockerar Guds tankar och vad han vill säga till oss. Och vad han vill göra i oss och genom oss i den här tiden. Och återigen, den helige ande är en gentleman. Han kommer inte tvinga på sig någon. Utan låt er. Det finns en uppmuntran. Det finns något hjärteligt i det här, den här texten. Där Paulus säger, men låt er. Låt er förvandlas. Acceptera, tillåt Gud att förvandla er. Och då kan vi pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott, fullkomligt. Och det som behagar honom. Då är vi inte låsta med en massa annat. Våra tankar är inte ockuperade av massa annat. Andra Korinthierbrevet kapitel 10, vers 5 talar om att vi behöver göra varje tanke till en lydig fånge i Kristus Jesus. Varje tanke som ställer sig mot kunskapen om Gud behöver vi göra till en lydig fånge i Kristus Jesus. Även där, att verkligen låta Guds tankar få flöda igenom oss. Annars kan våra tankar bli gamla vindsäckar. Det vi är låsta. Och blir det svårt att ta in det nya som Gud vill säga och göra. Efeserbrevet kapitel 6, vers 17 talar om att sätta på sig frälsningens hjälm. Eftersom det är där fienden kastar sina pilar. Vi måste ta på oss frälsningens hjälm varje dag. Sinnenas förnyelse. Och i Filipperbrevet kapitel 2, vers 5 talar om att ha Kristi sinnelag. Kristi sinnelag. Det som är gott, det som är värt att älska, det som är rent dygd, det som är sant i Filipperbrevet. Kanske har våra tankar blivit gamla. Kanske har vi fått en gammal mentalitet, det var bättre för. Det står emot Guds tankar, Guds planer. Vi har fastnat, vi har blivit låsta i det som har varit. Det kan också vara gamla segrar. Saker och ting vi har varit med om, med församling, med i Guds rike. Och så har man fastnat där. Men Gud gjorde det där och då, men jag ser ingenting ske här idag. Gud vill förnya våra tankar. Han vill komma med nytt vin. Vi behöver låta oss förnyas i våra sinnen. För att kunna ta emot det nya. Det andra området som jag tror att Gud vill förnya oss på. Det är våra hjärtan. Det är våra hjärtan. Ordspråksboken kapitel 4, vers 23. Jag har skrivit ner dels från Svenska folkbibeln 98 och Bibel 2000, eftersom jag tycker att deras översättningar är väldigt fina och det kompletterar varandra. Så folkbibeln 98 säger så här: framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Framför allt. Och Bibel 2000 säger mer än allt annat, vaka ditt hjärta, till hjärtat styr ditt liv. Det är starka ord det här. Till hjärtat styr ditt liv. Ni vet en tvättsvamp, när man liksom diskar eller ska tvätta, det suger upp vatten. Och det kan suga upp smutsigt vatten, det kan suga upp rent vatten. Och hjärtat är lite som en tvättsvamp. Vad är det vi suger upp? Är det friskt? Är det rent? Är det nytt? Färskt? Eller är det grumligt, gammalt, smutsigt? Vi behöver bevara våra hjärtan. Därifrån utgår livet. Som en människa tänker i sitt hjärta, sådan är hon, står det på en annan plats. Och hjärtat speglar våra liv, det speglar våra val, det speglar vilka vi är. Vi behöver låta den helige ande förnya våra hjärtan så vi kan bära faderns hjärta. Vi behöver bli synkade med faderns hjärta och låta hans hjärta få bli vårt hjärta. Hans vilja blir vår vilja. Hans längtan får bli vår längtan. Det han upplever, det kan vi igenkänna och det går vi på. Men ibland så kan våra hjärtan också bli gamla vinsäckar. På grund av att livet händer och livet drabbar oss alla. Vi är med om olika tider och säsonger. En del säsonger är vinter och en del är sommar. Och en del är någonting mitt emellan som där vi är nu. Det kan man inte rå för eller rå över. Men det är hur vi handskas med det. Och Jeremia kapitel 17, vers 9-10 talar om att hjärtat är bedrägligt och obotligt sjukt. Ibland kan våra hjärtan bli sjuka på grund av att livet har drabbat oss. Vi har varit med om saker och ting och vi har inte tagit hand om vårt hjärta. Det blir sjukt, det blir bedrägligt. Man blir känslostyrd, man hoppar till vänster och höger så fort det händer något. Och man kan inte riktigt igenkänna den helige andes röst. För att hjärtat är så sjukt. Det bedrar oss. Kung David talar om hjärtat i Psaltaren kapitel 51, vers 8. Om att Gud, du vill ju ha sanning i mitt innersta. Ett uppriktigt hjärta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Sanning, uppriktighet, vishet. Det är det Gud vill ha för oss i våra hjärtan. Och i Matteus kapitel 5 så står det att de renhjärtade ska se Gud. Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Tänk att kunna se Gud. Tänk att ha ett hjärta som är så rent, så fogligt, så mjukt i Guds händer. Det här nya vinsäcken liksom. Att vi kan se Gud, vi kan höra Gud, vi kan se det nya som Gud gör. För att vårt hjärta är synkat med faderns hjärta. Det är inte grumligt, utan det är det här rena vattnet. Det friska vattnet. Hur kan vi då komma till den platsen? Jo, med den helige andes hjälp. Romarbrevet kapitel 2 talar om att hjärtats omskärelse sker genom den helige ande. Den helige ande omskär våra hjärtan. Vi kanske har plockat på oss massa smuts och konstigheter, bitterhet, oförlåtelse, osanningar genom åren. Misstänksamhet, missunnsamhet, avundsjuka, jag vet inte. Kanske finns det en förhud som behöver omskäras i våra hjärtan. För att vi ska bli till nya vinsäckar. För att vi ska kunna ta emot det nya vinet ifrån himmelen. Kanske finns det också besvikelse på Gud, på kyrkan, på människor, relationer. Jag tror att en av de största prövningarna eller utmaningarna, det är när man blir besviken på Gud. För det blockerar en totalt. Ibland behöver man förlåta Gud. Jag vet inte om du har behövt göra det. Jag har behövt göra det. För man, det har man varit med om saker man inte har förstått. Gud, varför lät du det där hända? Eller den där bönen, det blev inte som jag bad. Livet blir inte alltid som man har tänkt sig. Kan man fortfarande tro? Kan man fortfarande lita på Jesus? Kan man fortfarande älska Jesus? Inte låta sitt hjärta bli hårt eller bittert. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. De ska se Gud. Det är min bön, att vi skulle ha sådana hjärtan så vi kan se Gud och det nya som han gör i den här tiden. Det är lite som i Hesekiel, när Gud säger att han ska ge oss nytt hjärta och fylla oss med en ny ande. Han ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på oss och ge oss ett hjärta av kött och blod. Och slutligen, tredje området som jag tror att Gud vill komma med förnyelse och förändring, någonting nytt, det är i våra mönster och våra vanor. För ibland har vi en tendens att fastna även där. Så följ med mig till Johannes evangelium, kapitel 5, vers 1 till och med 8. Här finner vi en man som är väldigt sjuk, och han har varit sjuk länge, länge. Han har varit sjuk i 38 år. Det är väldigt många år. Jag är 40, jag fyllde 40 i december. Då har man levt ett tag på jorden. Tänk att vara sjuk i 38 år. Vi vet inte hur gammal han var. Det kanske, han kanske var 38 år, han har varit sjuk hela livet. Eller han kanske var i 60-årsåldern, 70-årsåldern. Jag vet inte. Men han har varit sjuk i 38 år. Det är alldeles för länge för att vara sjuk. Och vara kvar i det gamla. Det står så här. Därefter inföll en av judarnas högtider. Och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem fanns en damm som på hebreiska heter Betesda. Den har 5 pelargångar. Och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sa han till honom: vill du bli frisk? Vill du bli frisk? Den sjuke svarade honom: Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Och när jag själv försöker ta mig dit, så hinner någon annan före mig. Jesus sa till honom: stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk. Han tog sin bädd och han gick. 38 år. 38 år. Många, många år. Den här sjukdomen har blivit en del av den här mannens identitet. En del av hans person. Det är så han ser på sig själv. Jag är en sjukling. Jag kan föreställa mig att han har bett och bett och bett dag efter dag. Han börjar kanske så. Det går ett halvår, det har gått ett år. Herre, hela mig. Tack för att han går fram för förbön. Jag vet inte. Åren går, ingenting händer. Sakta men säkert så bara börjar han kanske tappa hoppet. Bara tappa tron. Bara bli missmodig, bara, men Gud, alltså det här kommer aldrig förändras. Gud kommer aldrig hela mig. Det kommer inte bli någon förändring. 38 år hinner gå. Jag kan bara föreställa mig den här mannens situation, mentalitet, hjärta, var han befinner sig. Självkänslan. Älskar Gud mig? Vill han inte mig väl? Hör han inte mina böner? Ser han mig inte? Varför händer inget för? Varför helar han mig inte? Varför blir jag inte botad? plötsligt kommer Jesus förbi en dag. Han stiger in i den här mannens situation. Han stiger in i din situation. Han stiger in i min situation. Messias. Han som har livets källa. Han som är livets källa. Han kommer med det nya. Det här nya uttrycket som Jesus är och bär med sig. Erbjudandet av helande och befrielse. Och det som är så fascinerande här, det är att Jesus kommer inte direkt och bara bli helad. Utan han ställer mannen en fråga. Vill du bli frisk? Det är som att han ser mannens tillstånd. Den här mannen kanske har fastnat i att oh, men det kommer alltid vara så här. Jag kommer ändå inte bli frisk. Han har nöjt sig med det gamla. Han har nöjt sig med sin situation. Jesus utmanar honom. Vill du bli frisk på nytt? Han tänder en gnista inom den här mannen. Han gör någonting nytt. Han kommer med det nya vinet. Vill du bli frisk? Och så ser vi då att den här mannen, han svarar ju inte, ja herre, jag vill bli frisk. Utan efter 38 år så har den här personen hunnit ta på sig en offermentalitet. En offerkofta. För han säger så här. Han börjar liksom lägga ansvaret på andra. Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Jag har ingen. Den här käppen, det måste ju finnas någon där. Jag har ingen, det är synd om mig. Kom inte hit och vill du bli frisk. Klart jag vill. Jag har ingen. Taggarna utåt. Det är synd om mig. Klart jag vill, men jag har ingen. Och när jag själv försöker ta mig hit, då hinner alltid någon annan före mig. Det är alltid någon annan. Jag försöker, men det är alltid någon annan. Hans blicken någon annanstans. Det är alltid någon annan. Jag har ingen. Det är synd om mig. Och jag kan fatta det. Jag förstår den här mannen. När det har gått så lång tid. Men det är ju risken. När det går lång tid. Att man börjar hamna i någon form av offermentalitet. Och man blockerar det nya Gud vill göra. Så Jesus vet ju allt om den här personen. Men det intressanta är ju att den här mannen kanske inte visste om att han hade den här mentaliteten heller. Vi som läser texten blir varse om att okej, det är någonting mer i den här storyn. Om man gräver lite djupare. Det har hänt något med hans självkänsla, med hans identitet. Den är bruten. Men Jesus tänder något i honom. Han gör någonting nytt. Återigen, vill du bli frisk? Nu är tiden inne. Jag förmår hela dig idag. Det är aldrig för sent för Gud. Sen när Gud väljer att stiga in i bilden, det är Gud som väljer. Men vad gör vi under tiden? Och sen så läser vi då att Jesus säger till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk. Han tog sin bädd och gick. Ett genombrott. 38 år. Ett genombrott. Den dagen var hans dag. Den dagen kom Gud in i bilden på ett nytt sätt. På ett nytt sätt. Det är aldrig för sent för Gud att förvandla din situation. Att komma med genombrott. Att göra någonting nytt. I din familj, i dina relationer, i din situation, i din församling, på din arbetsplats. Att inte misströsta, det är det som är utmaningen. Att inte fastna och ta på sig en offerkofta, det är utmaningen. För vi är människor. Vi är människor. Och kanske så finns det områden i våra liv som har blivit som denna lame mannens liv. För det står ju faktiskt så här också att Bethesda, att den hade 5 pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Kanske finns det områden av våra liv som har blivit sjuka. Det har blivit lamt. Det har blivit halt. Eller blint. Relationer där det upplevs på det här sättet. Det är sjukt. Den här relationen är sjuk. Det här området i mitt liv, det är sjukt. Jag vet inte vad det än må vara. Idag vill Jesus komma med sitt nya vin. Idag kan Jesus göra någonting nytt. Idag kan Jesus bota. Idag kan Jesus komma med genombrott. Och ge nytt hopp. Nytt hopp. Där vi har stagnerat. Det har alltid varit så här. Det kommer aldrig ske någon förändring. Jesus förmår förändra. Misströsta inte. Ge inte upp. Guds timing är inte våran timing. Det kan jag verkligen vittna om. Guds timing är inte våran timing. En dag är som tusen år. Tusen år är som en dag för Gud. Han är utanför tid och rum. Vi vet inte vad han gör parallellt. Han verkar allt till ditt bästa. Till vårt bästa för de som älskar honom. Så jag skulle vilja bjuda fram lovsångsteamet om vi bara kan spela lite bakgrunden. Avslutningsvis bara be tillsammans.